Är Eurovisionen kitsch eller klass?
Jag tycker att Eurovisionen har gått ett sånt här kretslopp. Från klass till kitsch och camp. Så nu tycker jag att det är lite sådär medvetet kitschigt.
Jag tycker exakt som Silja faktiskt.
Nåja, vill du utveckla det, Basse?
Nej, någon gång när jag började titta på Eurovisionen när jag var ett barn så var det ju väldigt mycket kapellmästare och orkestrar, portugisiska ballader, och jag sög in mig det där ganska sådär okritiskt. Fick en ganska bra sån här förståelse för europeisk kultur och hur musik låter i olika länder. Och det där tänker jag väl att idag är någon slags klassbegrepp nästan, alltså någon slags kvalitet som kom in där. Jag vet ju inte förstås vad djup är i de här musikkulturerna var, men jag fick liksom någon slags kuratering av det. Men sen när åren gick så blandades, tycker jag, mycket av det folkliga in i någon slags sån här konstig popform eller elektronisk musik, nästan teknoaktig form, och sen fastnade Eurovisionen lite i sitt eget sound och tycker jag tappar bort mycket av sin unikhet, och nu är det någon slags karneval där dålig smak nästan premieras och höjs upp som ett värde, och det där kan jag väl tycka att det är lite roligt, och det är någon slags brott med sed och etikett i det gamla Europa som ja, ändå kan kännas lite cool ibland. Om inte alla skulle göra det.
Just det. Det här är en tendens att bli ganska jämntjockt.
Sa Silja Salgren Fodstad och Sebastian Bergholm. Och jag som pratar just nu heter Marit Lindqvist. Och du som lyssnar, du lyssnar på Kulturpodden där vi idag ska prata om Eurovisionen eller Eurovision Song Contest. Ni vet, den här grandiosa och glittriga musiktävlingen som ofta väcker lite debatt. Och som ju går av stapeln nästa vecka. Och jag har lovat att sammanfatta Eurovisionen i tre korta punkter. Och kan ju konstatera att det firas jubileum i år. Det är 70 år sedan den här första Eurovisionen gick av stapeln år 1956. Då deltog 7 länder. I år deltar 35 länder. Men 3 gånger på 2000-talet så har man varit uppe i rekordantalet 43 länder. Och det börjar bli ganska maximalt. Men själva den här sångtävlingen, den kom ju till efter andra världskrigets slut. När de här europeiska tv- och radiobolagen började fundera på hur man på bästa sätt skulle kunna ena Europa och etablera någon form av europeisk identitet. Och därför kom då Eurovisionen till. Och Basse, du var redan inne på det här med de här live-orkestrarna som man kommer ihåg från när man var liten. För till och med år 1998 som framfördes alla bidrag till ackompanjemang av en sån här live-orkester. Och ni kommer kanske ihåg att Finland hade de legendariska kapellmästarna Ossi Runne och Olli Ahvenlahti som steg fram när Finlands bidrag skulle framföras. Och det kändes väldigt mäktigt, tycker jag, på något sätt när man såg dem där. Men idag så spelas ju musiken upp på band. Nu har ju vår årets artist Linda Lampenius fått undantagstillstånd att få spela sin violin live. Men det hör verkligen till undantaget. Och det, de som ska framföra live är däremot sångarna. De kommer inte på band, utan sången ska framföras live. Och när man nu talar på det här med att sjunga, så på vilket språk ska man nu sen då sjunga? Fram till år 1999 så fanns det alltså en regel som stipulerar att deltagarna skulle sjunga på något av sitt lands officiella språk. Och det här då som ett led att främja kulturell mångfald. Och idag så får man ju då sjunga på vilket språk man vill. Väldigt många väljer ju att sjunga på engelska, eller så strör man in lite
franska.
Ja, franska, italienska. Lite sådär, för att nu kanske lite flörta med olika länder. Men sen så tycker jag att på något sätt också har sett under de senaste åren att många länder väljer de facto att sjunga på sitt eget lands språk eller något av det egna landets språk. Som nu till exempel Finland, som under de senaste åren har sjungit på finska. Och då har man ju verkligen motbevisat det här med att ingen kommer någonsin att klara sig bra i Eurovisionen som sjunger på finska. Så att säga. Och om vi nu tänker på Kai, som visserligen representerar Sverige i fjol, men de sjöng ju på svenska och det gick ju helt bra för dem också.
Mm. Men jag tror, alltså, bara som en liten kommentar, att jag tror att det är just ett sätt också att bryta av den där jämntjocka mattan som det här i något skede faktiskt var, att allting lät lite likadant när alla sjöng på engelska. Att det är nog, ja, det man vinner på att sticka ut lite.
Ja, och så här när man nu diskuterar Eurovisionen så halkar man ju ganska fort in på låtar eller framträdanden som man antingen älskar eller som man hatar. Och jag tänkte så här nu för att värma upp lite. Så undrar jag lite vilken som är ert favorit hatobjekt?
Alltså, jag kan ju genast ta vid här. Jag är ju det stora Eurovision-fanet här. Jag har alltså verkligen tyckt mycket om Eurovision som barn och sen som tonåring. Sen i och för sig i något skede så kom ju Melodifestivalen in som en stark sån där, konkurrent till själva den där slutgiltiga Eurovisionsfinalen, för att Melodifestivalen tog nästan mera uppmärksamhet. Men så att jag har ju då, jag skulle ju kunna säga Carola Harris och allt möjligt sånt här när det gäller favoriter, och sen finns det en massa absurda nummer som har varit med under åren. Men jag måste faktiskt säga att det nummer som fick mig att ändra attityd och för många år ta avstånd från Eurovisionen är, och nu finns det risk för att jag får ta båten till Sverige ikväll och inte mer få återvända till Finland, för det var faktiskt när Lordi vann 2006.
Va?
Ja.
Oho.
Va?
Yep.
Bomben briserar.
Bomben briserar. Då var jag så här att nu hade det gått till den punkten att den här monsterlåten vinner över Carola Häggkvists Evighet, som är den ultimata slagerlåten och som gjorde för Eurovision. Och hon är Eurovision-divan i kubik. Och där tyckte jag kanske att det hade att göra med just det här att sen man införde det här publikmomentet, alltså att publiken också röstar, så har det ju gjort att det har blivit mer och mer det här att det nummer du har, att det är andra saker än musiken som avgör. Och där kände jag sådär att där satt sura Silja framför tvn och var såhär att jo, det skulle vara helt roligt att nu fara till torget och fira å ena sidan, men samtidigt så kommer jag nu personligen att sluta rösta. Mm. Och det gjorde jag då. Så att sen gick det många, många år utan att jag engagerade mig i Eurovisionen. Så tyvärr, det har liksom den här bittra efterklangen.
Och som jag älskar Carola så är jag otroligt glad att hon inte vann då, för att hon är ett exempel, tycker jag, på hur generiska låtar och ett visst sound dominerar Eurovisionen jättelänge. Så det är alltid bra när det kommer någon Lordi eller något liknande som bryter saker. Mitt hatobjekt kanske då innebär att jag inte är välkommen med dig på den där båten till Sverige, för det är den här Måns Zelmerlöws Heroes, alltså den här låten som vann 2015. För det tycker jag just ett exempel på det som jag just sa. Det är en sån här otroligt generisk svensk elektronisk Eurovisionspop, alltså någon slags standardmeter för det. En slags egentligen kulmen av det där soundet på något vis. Loreen gjorde det och hon gjorde det bra, men Måns Zelmerlöw var sen sådär, okej, nu har vi liksom verkligen förfinat den här formeln. Och i det skedet sen när han sjöng den här låten om Heroes, en låt som handlar om på något vis ett vi som bekämpar våra demoner, så då förstår man att det här är helt fullständigt tomt. Det finns ingen människa som talar om sitt eget trauma i termer av vi, utan allting är ett sätt att försöka locka de här massorna och leka att det är något djupt, något berörande, någonting som är på riktigt. Men sen när man såg bortom det här snygga skalet så märkte man att det var helt, helt tomt. Som en religion utan Gud i sin kärna. Så att jag avskyr verkligen den låten så djupt och föraktar den fullständigt. Just för att den är så förförisk. Man tror att här finns någonting, men där finns ingenting.
Där är ju Carola då med sin evighet. Där är den personliga tron ändå mer bärande än
Jo, henne tror jag på nog. Det är sant.
När jag satt och funderade på det här så kom jag att tänka på att jag är också inne på Finland dessvärre. Alltså, ibland måste man ta fram den där skämskudden. Och för mig handlar det om alltså Windows 95 Man som representerade Finland för några år sedan. Och det handlar inte om låten i sig. Alltså låten är helt okej. Men just när Silja var inne på det här med hur viktig den där showen är och hur man tar scenen och hur man klär sig och hur man beter sig. Och sen när vi har då en Teemu Keisteri, som han heter då på riktigt, som går klädd i hudfärgade minimala tanga kalsonger och så har han de håriga lurviga benen. Alltså För mig var det toppen av smaklöshet. Alltså på riktigt. Det var verkligen så här att det är det här det Finland vill presentera för miljontals tittare över Europa.
Men det här är kanske just det som är den där grejen, det där stegen när Eurovision tar steget från kitsch till camp. Mm. Att det är på något sätt så där, det är medvetet dålig smak. Och då kan jag på något sätt leva med det än när det är liksom så där ofrivilligt. Men jag förstår ju för sig det där med skämskudden och så. Men jag kan tänka mig också att man ur ett finskt perspektiv har bejakat det där när det så länge var den här, det där mantrat om att vi blir alltid sist. Vi kan skicka vad som helst men det går ändå åt skogen. Så har man liksom bejakat det att det vi gör hur vi vill och så går det som det går.
Jag tycker också att det var ett underbart exempel på ett nytt finländskt självförtroende. Mm. Den här hudfärgade dräkten också, hur han sen sprutar eld med några sådana märkliga slangar. Det var så på något vis liksom så att varifrån kommer alla de här elementerna? Och det var fantastiskt just för att det, man reagerar på det på något vis. Man lyckades bryta den här bulken av glitter och förutbestämdhet. Jag tycker det var briljant just därifrån. Det kändes verkligen roligt sådär. Att nu spelar inga normer någon roll mera.
Där i det sammanhanget funderar jag på sen att när man signalerar olika saker med hur man klär sig, vad man sjunger om, hur man beter sig på scenen och så vidare. Att man kanske signalerar en sak till publiken hemma i Finland. Men hur uppfattades det sen då av den europeiska publiken, menar jag? Om vi talar om det här självförtroende. Mm. Jo, vi kanske ser det på ett sätt. Men andra länder kanske upplever det som totalt toppen av smaklöshet, tror jag, men kanske inte.
Självförtroende är just att inte bry sig så det jättemycket om vad andra tänker, trots att man förstås försöker få deras röster, men det är väl kanske det som kändes tjusigt.
Och sen är det ju på något sätt något under senare år, den här gradskivan för hur långt man drar liksom det där gummibandet över vad som är smaklöst. Det finns ju inga gränser inom ramen för Eurovisionen. Mm. Att det är nästan, man måste bara klara av att hitta en egen infallsvinkel på det på något sätt. Mm.
Ja, Silja, du sa ju alltså att någonting har gått från kitsch till camp, så jag tänkte att man kanske ska kunna säga någonting om de här begreppen också. Och det där kitsch, liksom det är ju ett ord som används för att beteckna att någon slags konst är skräp, är smaklös, just att det saknar konstnärlig driv, sådana saker som jag talar om i fallet Måns Zelmerlöw. Ofta också att den är massproducerad, i alla fall när begreppet så där föddes någonstans, eller ja, i Tyskland under senare delen av 1800-talet. Det där ska komma från tyskan eller jiddisch, det här ordet kitsch dessutom. Och det var också alltså, frågan om att en så här borgerlig klass var målgrupp för den här typens konst, när man där dekorerar sina hem med olika slags föremål som väckte så där starka känslor, men just saknar någonting viktigt under sin yta. Och sen i 1900-talet och liksom mer och mer massproducerad och kommersialiserad konst, så det där, så har kitsch blivit ett sådant ord som man spottar ut sig om konst som inte är okej eller inte bra, helt enkelt. Sen det där, den här tjeckiska författaren Milan Kundera, han skrev en bok som heter Varats olidliga lätthet, som också filmatiserades av Miloš Forman. Och det där liksom, som begrepp, rollen av att beskriva den här liksom totalitära kommunistiska makten som burrar upp sig i sina parader. Alltså det är liksom någon slags stil eller estetik som täcker över att världen eller samhället på riktigt är helt shit. Alltså, man vågar inte se vad ens verklighet egentligen är, och då skapar man sån här kitsch. Det där tänkte jag att kan vara liksom så där intressant att veta när vi funderar på att är Eurovisionen klass eller är det den kitsch? För att det där som vi var inne på i början, så var det mycket live-orkestrar och musiker och kapellmästare, och det här som på sätt och vis kanske kan förknippas till det gamla Europa och någon slags musikaliska traditioner och en långa bågar av bildning och liksom förfining och en publik som fostras in i en viss slags smak och tonalitet, och att man på något vis hör vad som är bra och på något vis är inne i den här musikvärlden. Men sen när de här dragarna föll bort och ersattes av kanske en sån mekanisk, mer popkulturell Eurovisionslåt, så då är det lätt att säga att någonting som har varit kvalitativt i sig på något sätt har ersatts av det här massproducerade, mekaniska, repetitiva, billiga med enkla melodier, mönster som är så lätt att följa med i att publiken inte ens behöver fundera eller känna eller uppleva, utan man på något vis bara förförs av de här låtarna och så kommer nästa och så kommer nästa, och så är det ju den här moderna Eurovisionen. Det finns så mycket låtar att det verkligen känns som att man betar av en efter en, och de är enkla och catchiga just för att vi ska lägga märke till dem i det här liksom oändliga brus eller flöde av nya låtar och nya låtar och nya låtar, och sen liksom kårosen vinnare.
Och där är ju, jag menar, faktum är att den är ju så jämntjock den där mattan att för det mesta så hinner man ju glömma låtarna i början av programmet. När man kommer till snabbreprisen så har man redan liksom på något sätt raderat dem. Men jag tänkte, när man talar om den här klassaspekten och vi talar om vilken roll Eurovisionen i början av sin bana så att säga hade, och just det här med den här liveorkestern och just att man på något sätt spegla den egna kulturen, det är ju också någonting som har eliminerats ganska långt i och med att låtskrivare skriver för många olika länder och artister tävlar för olika länder, att också den där nationella stolthetseffekten har så att säga med åren uteblivit, och att det blir mera liksom det här konceptet i sig som lever än det där innehållet.
Mm. Jag läste alltså en väldigt intressant avhandling som är skriven av Yifei Li vid Helsingfors universitet, den kom i fjol, och handlar om hur kitsch används som politiskt uttryck i synnerhet bland forna sovjetstater och östblocket. Det tyckte jag var himla intressant att läsa där, hur man, att för dem är då kitsch bara inte en stil utan det är en strategi. Alltså att man framför ens egen identitet genom till exempel just att man plockar fram kostymer som förknippas med det egna landet, scenografi, koreografi, instrument och så vidare, melodislingor och allt det här. Och man gör det för att det är någonting som man då, alltså i de så kallade västeuropeiska länderna, känner igen. Att det här är någonting som är typiskt för Polen eller Turkiet eller Estland eller så vidare. Att man leker med det här. Samtidigt som man framför den här identiteten så parodierar man också den lätt. Att man talar med dubbla tungor här på något sätt. Att man har den inhemska publiken, men sen riktar man sig också mot en annan publik. Och att man då också på det här sättet förstärker de här bilderna och de här symbolerna. Men då finns ju risken då just att det kantrar över i det här kitschiga. Och det blir väldigt klyschigt och stereotypt på sätt och vis. Det här, jag tänker nu till exempel på de här polska kvinnorna som kärnar smör i sådana här urringningar och blommor i håret, om ni kommer ihåg.
Jo, visst.
Mm. Ja, det var fint.
Men det är ju där som det blir intressant, just för att om man talar om kitschen som en strategi och ett sätt att ha dubbla mottagare, så det gör ändå inte sen till camp. För jag tänkte att i vissa fall känns det som att det är camp när man ironiserar och medvetet gör det inom ramen för sitt nummer, att nu driver vi med det här och vi är väldigt medvetna om att vi driver med det. Så det är ändå lite ett annat jo. Tonfall än det här som du beskriver. Att det finns liksom många gradskillnader i uttrycket helt enkelt.
Och jag tycker att det är faktiskt någonting som delar att låtarna i Eurovisionen varje år, att det finns de som på allvar går in och försöker göra den här perfekta Eurovisionslåten, och då blir det ofta liksom plastigt och kitsch, alltså när man på något vis försöker kanske apa något tendenser, när man ser att okej, det var kanske lite opera som vann i fjol, nu lägger vi in lite opera, eller så där som låtarna börjar låta som Carries, cha-cha-cha, alltså det är ganska mycket nästa år. Då finns det inte någonting eget, då finns det någonting för ljuget, tänker jag bara i uttrycket, och då är det kitsch. Men sen just när det finns den där självmedvetenheten om vad man gör, som kanske Erika Wikman, som på sätt och vis kanske kan se ut som ren kitsch, men samtidigt finns otroligt mycket lekfullhet och självmedvetenhet och överdrifter i vad hon gjorde. Och detsamma förstås med Kaj, de lekte, de var inte några typer som tjänar smör som de har. Nå, kanske det polskorna också var camp på ett bra sätt, svårt att säga, men det där Kaj skulle ju på sätt och vis, man ska kunna tänka sig att någon ställer upp någonting sådär folkligt på det där sättet, men utan glimten i öga, och då skulle det ha fallit helt platt. Men för att de hela tiden visste vad de gjorde och var sådär roliga, överdrev och så här, så blev det ändå konst på något sätt.
Det är det som är det roliga med Eurovisionen på sätt och vis också, att jag menar, fast man gör saker på skämt eller med en ironisk blinkning eller vad som helst, så är det ändå en tävling. Men det nummer där man har kunnat ta ut svängarna mest har ju ofta varit de här mellannumren i samband med då en final till exempel, där man kan göra hela nummer kring det här att skriva den perfekta Eurovisionslåten eller göra det perfekta kulturella, den kulturella väven av allt möjligt och sånt här. Att där har man sen kunnat ta ut det här dekapitalet fullt ut. Mm. Men de numren känns inte sen alls camp, för att de är just det här att man på fullt allvar visar att vi kan de här troperna och vi kan de här signalerna och nu gör vi en låt om det. Så det är jag tycker det är otroligt intressant med Eurovisionen, hur många olika nivåer av kommentarer det finns i allt som görs där.
Mm, mm. Jag tänker också den balansgången just mellan det höga och låga, om vi talar i de termerna, just det där att man jobbar med det där att man överdriver, man är ironisk, man går till det extrema och så vidare, att när det tippar över. Mm. Och jag läste ett citat av den österrikiska författaren Hermann Broch som på 50-talet har sagt att kitsch, eller han kallar kitsch för ondskans inkarnation i konstens värdesystem. Och då börjar jag fundera just på det här med att när blir kitsch så att säga det en ond projektil som sticker hål på det här konstfärdiga, det här som anses då vara klass. Och jag tänkte nu att om vi kollar på Finlands bidrag i år, Lekin heitin med Peter Parkkonen och Linda Lampenius. Hur skulle ni värdera det här i det här sammanhanget? Är det kitsch eller är det klass? Eller är det både och?
Jag tror det är lite både och. Jag har också funderat på klassbegreppet. Det där. Kanske lite försöka ta det så där konservativt och traditionellt. Alltså via en sån här brittisk filosof som heter Roger Scruton. Och det där, väldigt förenklat så hatar han popmusik och popkultur för att det fördummar och så vidare, medan han sen försvarar den här europeiska bildningen och de här långa traditionerna, tonalitet och så här, komplexa rytmer och så vidare då det gäller musik. Men för honom så är kultur liksom någonting som handlar om människans självförståelse, alltså hur kultur är kopplat till etisk förståelse eller reflektion eller estetisk förståelse eller reflektion och det där. Han tänker väl lite sådär som Platon, att konst är ett sätt att vårda själen i en stat. Så det där med de här högtravande orden så tar vi oss då han Lekin heitin och där finns liksom så många element. Jag lyssnar på den här texten och den är ju liksom ren goja, måste man ju säga. Det handlar om någon slags sån här åtrå mellan två människor, hett på natten men sen är hon väldigt kall om dagen och så våndas man över det där. Nå, det där kan man ju kanske känna igen från någon så där gymnasietiden. så att det är väldigt så där pubertal och på sätt och vis enkel och enfaldig text. Men sen finns ju då Peter Parkkonens fina sång, tycker jag. Jag tycker han har ett ganska skönt uttryck. Och sen då Linda Lampenius som är en skolad och väldigt bra violinist. Och vars fela då liksom också ju egentligen är dialog med den här Peter Parkkonen. Och det där har vi liksom ja, texten som känns som goja. Och sen de här liksom elementen som känns som någon slags kvalitet. Så det är svårt att säga vad det är.
Alltså jag älskar det här numret. Jag tycker faktiskt att det är väldigt snyggt på många sätt gjort. Samtidigt som jag tycker att precis som du bara säger, jag tycker att det innehåller både och. Jag tycker också rent så här musikmässigt, så jag menar Linda Lampenius kapacitet att handskas med den där violinen är ju klassen i sig. Men sen tycker jag att man i det här scennumret på något sätt så snyggt spelar med så många olika element där båda saker möts. Alltså med den här brinnande biktbåsen, det är ju så kitsch det kan bli. Alltså det är verkligen, kan vi gå något längre? Men så lyckas man göra någonting med det här könsrollstänkande och de här klassiska bilderna liksom av det manliga och det kvinnliga som jag tycker att man gör så snyggt att trots att nu har de ju bytt sina scenkläder lite, små förskjutningar eller ska ha gjort sin för slutshowen. Men här alltså att Linda Lampenius kan vara klädd så här i en silver body och sådana här trasor som hänger och fladdrar i motljus och i vinddrag och whatnot. Och ändå så är hon den coola. Hon är den som har styrkan, hon är den där amazonen. Hon är mer liksom en krigargudinna än ett sexobjekt. Mm. Och det kan jag tycka att det är så himla snyggt att lyckas lösa det på det sättet att det är den imagen man gör. Samtidigt som Peter Parkonen då med sina sidenskjortor och sitt, de här liksom alltså yttre attributen blir mera den mjukare och den helt enkelt sårbarare av de här två. Och det är så små saker, men det säger så himla mycket. Och det tycker jag att det gör att det finns, precis som om man talar om Eurovisionen i stort, att det finns så många olika kommentarsnivåer, så tycker jag att det finns också i det här numret. Även om jag håller med, texten behöver vi kanske inte närläsa så hemskt mycket.
Nej, jag tänker, när jag ser Linda Lampenius så tänker jag på isdrottningen. Ja. Hon är ju verkligen den här isdrottningen och Peter Parkonen som den sönderbrända lilla killen där i biktbåse. Men jag tycker det är så spännande hur de också leker just med, jag menar Erika Wikman var ju också inne på det här med raketen som sprutar iväg i fjol och vad elden. Elden är ju det här elementet som finns väldigt mycket i Eurovision. Och också violinen är ett instrument som man älskar i Eurovision. Alltså det är verkligen det hetaste man kan använda sig av. Så att de sätter ju ihop väldigt många sådana element som ska göra den perfekta Eurovisionslåten.
Jo, men jag måste säga igen sen att jag tycker om det här. Dels det nu att man talade om att de måste faktiskt på riktigt sjunga. Och sen då att Linda faktiskt får spela, vilket lyfter det till en annan nivå. Men sen också just det här med eld så kan jag känna att det känns som ett naturmaterial som är lite befriande om man tänker hur glittrande och sprakande och LED-betonad hela Eurovisionen har blivit. Jag läste någonstans att den där scenshowen 2009, i det skedet så hade man upptagit en tredjedel av alla världens LED-skärmar som fanns tillgängliga i den storleksklassen just då. Liksom att det har ätit upp hela den här artistens egen output, det här, allt det som händer runt omkring. Så elden kan jag ta. För att i övrigt så är det ju faktiskt det att den ena faktiskt kan sjunga, den andra faktiskt kan spela, som blir det som sticker ut.
Och det är ju klass.
Mm.
Ja. Ja, och det är det som jag tycker är så där spännande med Eurovisionen, att det finns liksom hela den här generiska automaten, de här formaterna som återkommer i varje Eurovision. Också eld och vind och sådana saker. Det finns ju där trots ledden som element. Så att då är just frågan att vad gör man av de här beståndsdelarna? Vilken slags modellera figur så får man till stånd av det material man har att göra med? Och jag håller helt med om Finland gör någonting jättespeciellt av det här. De lyckas, tycker jag också, att både vara på något vis sexiga men inte bli objekt. Och det tycker jag, då har man tänkt till det på ett bra sätt, för att det lyckas nästan ingen med. Men sen just när man sen tittar på vilka slags låtar som vinner, så kan det just vara någon sån här schweizare som Nemo som sådär tar in någon slags operaelement och så vidare och så vidare. Här har vi den här fiolen. Så att på något vis så verkar Eurovisionspubliken ändå uppskatta just de här nyanserna av klass som på olika sätt smygs in i de här låtarna varje år. Och man vinner sällan med något som bara är bulk. Men sen när man förenar klass med kitsch och lekfullhet och har ett lite överraskande vridning på det hela, så då brukar det gå jättebra. Och där har nog Finland lyckats jättefint i år.
Ja, jag tänker just det där att här finns det genuina kunnandet. Jag har just snöat in på att sitta och titta på såna här reaction-videor nu som finns i parti och minut gällande olika Eurovisionsbidrag och sådär. Och det som ju alla på något sätt konstaterar det här att det är någon som kan sjunga och det är någon som kan spela. Att där, du kan ha vilken scenshow som helst, och ofta har man ju haft en känsla i Eurovisionssammanhang att scenshowen ofta blir ett sätt att släta över eller att dölja det att låten A inte så bra och B, den som uppträder kanske inte så där superbra på att sjunga eller spela eller vad det nu sen är de gör. Att här finns det där kunnande. Och så tänkte jag den här sexobjektbiten, tycker jag också att det är jätteintressant just med tanke på att både Linda Lampenius och Peter Parkonen har haft den här sexsymbolstämpeln så att säga i sina karriärer tidigare. Och att de då lyckas på något sätt komma ifrån den i ett sånt här sammanhang är ju en otrolig bedrift.
Ja, jag tycker Linda gör det nog jätteskickligt. Alltså jag tänkte då på vad man associerar henne med. Isdrottning och Amazon, det är bra. Jag tänkte liksom också på någon slags nordisk version Anita Ekbergs La Dolce Vita, Fellini-filmen, där just de här vackra kvinnorna betraktas. Men hon, hela hennes liv är ju på sätt och vis en berättelse där hon har tagit makten över sig själv och över blicken på henne. Och den här hela den här Nygård-historien, hur hon utnyttjades och förnedrades. Och så här, det är ju liksom fruktansvärda saker. Så att det där, all respekt åt Linda, hur hon på något vis vrider på det till sin fördel så här och får en sån här fantastisk revansch hur den går. Sen tänker jag att just den här klassfrågan eller kvalitetsfrågan i Eurovisionen också är spännande, för att om man jämför vilken Eurovisionslåt som helst med så att säga en vanlig bra poplåt, så är det ju få som klarar sig i den konkurrensen. Men jag tror att det finns en chimär också i det här, alltså någonting bedrägligt i att tänka att man ska jämföra att en Uliekin Heitin eller Nemos låt som vann i fjol, är den lika bra som en, jag vet inte, Billie Eilish eller låt eller vilken kärna som helst. Jag tror att Eurovisionen på ett ganska framgångsrikt sätt ändå har skapat ett eget sammanhang där kvalitetsbegreppen som gäller inom Eurovisionen är lite andra än utanför. Alltså att säga att en bra Eurovisionslåt är en sån som kanske då har lite sådana här kvalitativa klassiska element, men också ett visst slags teknodriv. Allt ska rymmas på de här 3 minuterna som de där låtarna ungefär är långa. Man ska känna igen det, mönstret ska vara repetitivt, man ska minnas det ska sticka ut med show och så vidare. Det får gärna vara camp point kitsch och bla bla bla. De här sakerna är världen som gäller i det här slutna systemet, men det är liksom inte lätt att plocka de Eurovisionslåtarna och det som är en kvalitativ Eurovisionslåt och sätta in den i den verkliga världen så att säga och låta den klara sig där på sina egna meriter, för det gör den sällan. Men det är viktigt att säga att det är lite olika saker man menar när man talar om klass eller kvalitet i Eurovision och sen liksom när man talar om det fast i en västerländsk musikhistorisk kontext eller något sånt här.
Du är bara lite inne på det här som jag faktiskt tänkte fråga här lite så avslutningsvis, att är det en sångtävling eller är det en showtävling? Jag menar, för det känns lite som att efter att man slopar den här liveorkestern så har man lagt mer och mer fokus och krut på hur artister ser ut, hur den där showen ser ut. Man måste sticka ut på något sätt. Men vilken roll skulle ni då säga att musiken har i allt det här? Spelar den någon roll? Och vilken i så fall?
Jag tycker ju att Eurovisionen kanske allt mer har blivit ett sammanhang. Och att det kanske inte spelar så stor roll vare sig låten eller showen, utan att det är en förenande länk som har blivit större, alltså summan är större än sina beståndsdelar på något sätt. Och att den fyller en annan funktion än vad den kanske gjorde 1950, eller helt klart gjorde 1956 när det började. Och att i den splittrade värld vi har nu, så där också informationsmässigt och mediamässigt och så här, så har Eurovisionen börjat betyda någonting som är väldigt mycket långt bortom musiken och det hela. Det är det där sammanhanget att mötas i det, vare sig man är som deltagare eller som betraktare, så är det, har det en annan funktion.
Men ja, det är en tävling där typ de flesta identiteter kan bejakas och får bejakas och få plats och det, och på det sättet liksom den här inkluderingen har varit viktig och har liksom politiska betydelse. Men sen tänker jag nog också att det är grunden ganska långt en tävling för barn. Alltså, barn tycker om den. Den är infantil på ett visst sätt, för att den ska också tilltala alla de här familjerna som sitter och tittar. Och jag säger inte här som att det ska vara en dålig sak, men den är barnslig och enkel på ett sätt som gör att man kan växa upp till den. Precis som jag själv kanske också gjorde, för att det inte fanns så mycket annat. Men när man tittar på hur barn röstar och engagerar sig i de här låtarna så här, så kan man inte komma ifrån att den är lite barnslig.
Eller den talar till barnasinnet i oss alla, så att säga.
Ja, och det var vackert sagt, för att det var egentligen så jag tänkte när jag kom hit. Att man det där på något vis, någon slags fantasifullhet och lekfullhet där det inte finns så mycket regler gäller i Eurovisionen, och det är en ganska cool sak. Mm.
Jo, och sen måste man ju säga att det här är också en tävling där det inte nödvändigtvis är den där vinnarlåten heller som blir det som lever vidare, utan det kan vara helt något annat bidrag som bara får ett eget liv av andra orsaker. Så att, ja, men intressant är det faktiskt.
på tal om det här med att det kanske inte alltid är vinnarlåten som lever vidare så där historiskt sett. Så hur tror ni nu då att det går för Finland i år? Vi har ju varit favorittippade under hela våren. Håller vi hela vägen fram?
Jag tror att vi blir fyra.
Jag är också väldigt, väldigt oroad för att det har en hype som har pågått länge brukar sällan vara ett bra tecken. Jag skulle hoppas, men jag är kanske lite på Basses linje och tror att alla de som nu har laddat upp för att dra till torget på natten kanske får ha picknick hemma på gården istället.